en podcast från Aftonbladet.
Finns det någon större tröst än berättelser om framgångsrika människor som har misslyckats rejält innan de satte hackan i guldådern? Ni vet det där om att J.K. Rowling var på branten till hemlöshet innan hon skrev om Harry Potter. Att Edison misslyckades 1000 gånger innan han uppfann glödlampan. Min fråga är vi för hårda mot Ulf Kristersson som inte lyckades forma sin regering på utsatt tid? Tänk om han bara är en enda dag från glödlampan. Ja, absolut, jag överdriver. Men är det ändå inte dags för oss gemensamt i denna sal att alla ta en chillpill? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hej!
Hej Soraya!
Ska jag berätta vem som inte bildat regering i veckan?
Ja, gör det.
Ulf Kristersson. Igår var ju alltså hans dödlina för att bilda regering, men när han träffade talmannen för att berätta om resultatet så bad han om ytterligare 2 dagar för att, som han sa, ordna med de sista detaljerna. Efteråt så höll han presskonferens i riksdagen och jag såg alltid ett bakhuvud längst fram på första raden, Lena, när jag tittade på
TV. Jag var i tid den här gången.
Och jag vet att du också var där, My. Vad var er känsla när han sa orden från pulpeten?
Att han nyss hade sagt att han hade kommit i mål och sen hade han inte kommit i mål. Det var min känsla.
Ja, det var lite antiklimax. Det är ju lite trögt just nu. Det hade varit kul att få sätta tänderna i någonting mer matigt än 2 dagars förlängning.
Det var ju också några andra journalister i detta rum där presskonferensen hölls. Och några av dem ställde frågor och, ja, vad ska man säga? Det var stämning.
Men en hel månad efter valet så vet du som regeringsbildare inte vilka partier som kommer in.
Jag sa inte att jag inte vet det. Jag sa att du inte vet det.
Men varför kan du inte säga det? Kan jag formulera om
det? Ja, det förstår jag att du skulle vilja. Men jag vill inte det, för jag vill berätta om allting i ett sammanhang.
Ja, du sa att du ser framför dig en statsministeromröstning på måndag. Hur ska det gå till om du ska träffa talmannen på fredag?
Ja, låt talmannen svara på alla de frågorna.
För det ska vi bordlägga 2 gånger.
Ja.
Men du ska träffa talmannen på fredag igen eller ringa honom? Eller?
Liberalerna beskriver som att ni är lite stressade medan de inte är det. Håller du med om det?
Varför är alla så hetsiga om det här? Alltså, hur illa är det egentligen att han behöver 2 dagar till på sig?
Ja, men det är väl egentligen inte hela världen, men varför man då börjar med att säga att vi har kommit i mål när de inte har kommit i mål, det är ju löjligt.
Ja, men så är vi i princip klara, men egentligen säga att vi är inte klara. Ja, nej, men det är jag. Nej, de var inte klara, det behövs 2 dagar till. Det är ingen som kommer att komma ihåg det här som någonting exceptionellt, att det behövdes 2 dagar till när det här är över.
Men det känns ju ändå som att, alltså, när man lyssnade på frågorna, det var ju verkligen så här, men varför? Varför? Men.
Ja, men det är ju därför att han säger att det handlar om detaljer. Det är klart att det inte är detaljer, för då hade de ju kunnat säga att de var klara igår. Då hade de kommit i mål och det var några små detaljer som inte var avklarade, men det skulle de fixa i morgon eller på fredag eller på måndag, för att det var en liten detalj. Alltså det, var det ingen liten detalj, utan någonting som var så pass stort eller flera saker som var så pass stora att han inte kunde säga till talmannen att han var klar. Däremot kunde han säga till journalisterna att han var klar och sen säga att han inte var klar.
Och det är där ni liksom, det är där ni får lite så här irritationsexem av hur han håller på. För att ja, han säger en sak och sen...
Ja, men det är ju inget, alltså vad är problemet? Vad är det för problem att säga, okej, okay, ja, det här var min, vad kallar det, dödlina. Men vi är inte riktigt klara, vi behöver 2 dagar till på oss, basta. Det är väl ingen, jag fattar inte, vad är problemet?
Är det att han liksom, han slår in någonting inte helt perfekt lyckat i ett väldigt fint paket med väldigt stor rosett och fint papper, att han liksom försöker paketera det
så
som att det är något mycket bättre.
Du klär det så fint i ord.
Tack Lena. Men okej, okay, för att de här sakerna då som han menar i detaljer som du säger uppenbarligen inte är det, vad är det för saker det handlar om? Var är knutarna?
Jag tror att det handlar om förhållandet med mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och på något sätt så är det ju så att Sverigedemokraterna har väl säkert sagt att det här ska vi ha om för att vi ska lägga ner våra vapen i kriget mot att ha Liberalerna i regeringen. Och sen har de krävt kanske lite för mycket och nu ska de kanterna filas ner. Mm. Och det kanske krävs 2 dagar då för att fila på de där kanterna. Men det är ju inte någon detalj, utan det är ju någon ganska grundläggande för, i så fall.
Vad jag hör är ett behov av så här, var rak bara, säg som det.
Ja, och det är som i nästan alla mänskliga relationer enklare än att hålla på och fjamsa.
Mm. Jag kan ju inte räkna antalet gånger som jag under anställningsintervjuer antingen ställt eller själv fått frågan om man föredrar någon på en arbetsplats som är effektiv och kanske lite slarvig eller långsammare men noggrann. Och här tänker jag att man skulle kunna ställa den här situationen med Ulf Kristersson. Att för mig i alla fall, jag tänker att jag hellre vill ha en noggrann men kanske lite långsammare statsminister som ser till att allting är löst innan man ger sig in och styra så att det inte blir jidder sen. Hellre än att man då slarvar ihop någonting snabbt för att hålla tiden men bygger sin regering på kanske en inte helt stabil grund. Har jag fel?
Nej, men det är ju så här med politiken att det finns ju ingenting som varar för evigt egentligen i politiken heller. Saker och ting förändras, så att det går inte att bygga en helt stabil grund, utan det går ju bara att skapa bra förutsättningar för att kunna hantera politiska frågor när de dyker upp.
Så varför är det så?
Nej, men för att verkligheten förändrar sig, situationen förändrar sig, samhället förändrar sig. Alltså just nu har vi ju ett samhälle i otrolig förändring. Inflationen, det är ingen som vet var det kommer att landa någonstans. Vi vet inte var räntorna landar någonstans, ja, ungefär kanske. Vi vet inte vad det här kriget i Europa leder till. Vi vet inte hur lång tid det tar att bli medlemmar i NATO. Alltså det finns väldigt mycket som kan ändra sig, som kan ändra förutsättningarna. Mm. Så att det går, oavsett hur de gör och hur lång tid det tar nu, så är det ju liksom inte en... man bygger inte en borg, utan man bygger någon slags
eka.
Moln. Jag vet inte, för att försöka vara lite modern.
Tändstickshus.
Ja, men man försöker skapa förutsättningar. Och sen så handlar det väl också jättemycket om att bygga relationer. Alltså om den här relationsbygget funkar nu, då kommer det också bli lättare under mandatperioden när saker och ting förändras. Om man då har gjort det här, den här förhandlingen på ett sätt som gör att man litar på varandra, så kommer det bli lättare framåt. Så det är framförallt det som man också behöver se till, att det finns liksom ett förtroende mellan de här partierna när de går ut ur den här regeringsförhandlingen, att ingen känner sig helt överkörd och hämndlysten och sådär.
Ja, men för det är det här jag menar, för att även om ni då säger att problemet är att han inte är rak och säger som det är, så upplever jag att många andra, i vad jag hör av analyser och liknande, är irriterade på att han behövde 2 dagar till. Du sa ju faktiskt att du hade all kontroll och att ni var så himla lika varandra och tyckte likadant, men nu behöver du 2 dagar. Alltså att de här 2 dagarna är det som verkar klia i ögonen på folk.
Men det finns ju en sak som de inte alls har tyckt likadant om, och det är ju om Liberalerna ska sitta i regeringen eller inte. Mm. Där är det bara Liberalerna som alltid har tyckt att de ska sitta i en regering. Moderaterna och Kristdemokraterna har inte tyckt det. De har varit öppnare för det. Sverigedemokraterna ville ju inte alls.
Mm.
Så att, och jag tror att om det vi har sett läcka ut de senaste dagarna, så pekar allting på att det är här som problemet ligger. Ska de sitta i regering eller inte?
Mm. Jag tror att min känsla är bara, men 2 dagar, vem bryr
sig? Nej, men jag håller med dig, men det är ju att Ulf Kristersson säger, vi har kommit i mål. Och ja, så har han inte kommit i mål.
Nej.
Det är väldigt jobbigt.
Nej, men jag
har en människa som säger någonting som inte stämmer.
Mm. Nej, men det håller jag med om.
Sen håller jag med om att 2 dagar hit eller dit kan inte vara särskilt viktigt.
Nej, men
det har ju nästan redan blivit ett meme. Det här med att man kan säga att vi är i princip klara när man absolut inte är klar. Det var lite som jag häromdagen när jag skulle till jobbet och de var så här, hej, var är du? Jag kommer om 10 minuter, så jag. Men egentligen så hade jag ju inte ens bytt om efter min löprunda. Jag är i princip klar. Princip på väg.
Jag är typ där.
Jag är väldigt snabb, men alltså... Det är ju det perfekta, de har ju gett oss någonting otroligt starkt till vardagslivet. Chefernas
chef har tillåtit oss att bete oss på det här
sättet. Vardagslivet, ja, är ju så mycket lättare än efter det här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
DNs politiska redaktör Amanda Sokolnitsky twittrade att nyss var det ju självklart att Kristerssons sida i politiken var överens. Och någonting så ynkligt som kompromisser, det höll ju bara januaripartierna på med. Men nu låter det mer självklart, har det tid att förhandla, det krävs faktiskt kompromisser. Att påstå någonting annat vore oseriöst, att alltså att det låter så från Ulf Kristerssons sida. Hur skadar det hans auktoritet av det här?
Ganska så mycket skulle jag säga, eftersom han, det är inte bara det att de inte har kommit i mål nu som är fel, utan det är också det som han har tutat i hornet för hela valrörelsen, nämligen att de är så överens. Varenda människa visste att de var inte alls så överens.
Idag har vi enats på min sida, på vår sida. Om min sida vinner och jag bildar regering efter valet på söndag, då blir det danska straff för svenska brottslingar.
På vår sida kan vi ju enas om konkreta förslag.
Och sen har han ju också sagt att vi får få någonting gjort. Ända så länge har han inte fått någonting gjort. Väldigt tråkigt.
Känner du att förtroendet för hans liksom förmåga att vara sanningsenlig är lite skadat här?
Ja, alltså jag måste säga att vad han än säger kommer jag att ta det med stor nypa salt, för det kommer förmodligen visa sig att det är icke med verkligheten överensstämmande.
Mm. Känner du likadant med?
Ja, men alltså det är ju också så här, det är ju lätt i en valrörelse att hålla på med osaklig gapighet, att påstå massa saker som inte stämmer, men det är ju svårare sen om verkligheten kommer i kapp. Nu tror jag att det här kommer ändå kanske att försvinna ganska snabbt för Ulf Kristersson och vara borta ett litet tag, men oppositionen, särskilt Socialdemokraterna, de kommer ju ta varje tillfälle sen när vi börjar komma en bit in i mandatperioden att kasta det här tillbaka i facet på Kristersson. Så att jag tror inte han kommer komma undan att han inte riktigt kanske var verklighetsförankrad.
Inte 200% sant.
Nej, men jag tror också att det vore väldigt bra för Ulf Kristersson om de inte offentliggör det här avtalet som ska vara så detaljerat som har slutits mellan de här partierna.
Kommer de komma undan med att inte berätta vad
ja,
det var?
Ja, han kan ju räcka med att han säger valda delar i regeringsförklaringen.
Men kommer inte den läcka? Är det inte det liksom en
ja, men jag tror att det vore bra för Ulf Kristersson att det inte kommer ut, därför att ett detaljerat avtal, precis som vi sa förut, det kommer inte att motstå verklighetens prövningar, inte alls länge. Mm. Så kommer det att visa sig att det går inte.
De borde bara trolla journalisterna och bara skriva 5 punkter på en servett.
Så hitta på
servettskissen. Här har vi servettskissen.
Ja. Men det är ju väldigt lite som har läckt från de här förhandlingarna, och det är ju någonting som vi har ju tolkat som positivt, att det antagligen gått rätt bra. Ni har ju hintat någon gång att politiker generellt inte skvallrar till journalisterna allt det som det ska. Men i veckan har det ändå kommit en del pushnotiser där det har stått enligt uppgift till, källor säger att. Och i tisdags så rapporterade Svenskan att Liberalerna råkade klanta sig när de hade möte på sitt kansli. På en stor skärm som syntes från trapphuset så stod det bland annat: Moderaterna är lite stressade, Liberalerna har ingen brådska. Samt textraden: Ulf imorgon : god ton, nära. Sen så upptäckte då pressekreteraren att reporten Maggie Strömberg kunde se skärmen och ställde sig i vägen liksom, och försökte så här, ta ner det.
Det var inte bara hon, det var TV4 också som stod där och kunde ta en bild på det såg ut. Klassiker direkt.
Vad betyder de här orden på skärmen? Vad tror ni? God ton, nära.
Alltså det betyder att man är ohyggligt naiv.
Ja, förklara.
Ja, men alltså det där ska ju inte fästas på pränt och visas på storbilder.
Nej, det ska alltså,
det är så, inte. Det är ju så helt orimligt så att jag förstår inte att någon överhuvudtaget kommer på tanken.
Nej, det är faktiskt otroligt.
Var det någon som var ny på jobbet?
Ja, eller också oerhört dålig på jobbet.
Mm. Var det inte Mats Persson, gruppledaren, som informerade riksdagsgruppen? Den säger väl också,
kolla, jag kan PowerPoint.
Att var det ens en PowerPoint? Det är ju så avancerat att göra en PowerPoint. Så jag tror inte ens att det var det. Jag tror det var bara ett Word-dokument han har satt upp. Nej, men alltså, det säger väl också en del om vad partiledningen har för förtroende för sin riksdagsgrupp i Liberalerna. Inte så mycket. Inte ge dem så mycket information, utan bara liksom ge dem någonting. Du vet, noll.
Ja, vi vet ju inte vad det stod på de andra.
Nej, det är precis sant. Men det här med att locket har varit så väldigt tätt slutet om förhandlingsburken. Varken Ulf eller de andra inblandade parterna har ju knappt sagt någonting. Är det här vi kan vänta oss de kommande 4 åren? Ett liksom alldeles för tajt skruvat lock som man måste in med kniven under och pilla för att släppa vakuumet?
Alltså när de här ingående partierna bakom januariavtalet, det förra januariavtalet på inom svensk politik som sprack, var det ju inte, kan jag säga, pratsamheten så enormt stor då heller. Utan det är ju så att för det mesta så vet man ju väldigt lite om vad sådana här typer av förhandlingar innehåller.
Mm. Men
det har ju kommit en liten push-notis medan vi har suttit här också.
Mm.
Att Johan Persson säger till Expressen, kan inte lova Kristerssons stöd med 1 dygn kvar till deadline. Jag hoppas vi kan nå dit. Alltså det är ju helt uppenbart att det är Liberalerna som sitter i en rävsax här och inte vet riktigt hur de ska ta sig ur det. Och nu försöker de ju läcka lite för att få äga den här, alltså få äga debatten i alla fall. Få visa att de är med.
Okej, nu måste jag fråga som att jag är helt dum i huvudet, för jag är nog det i den här situationen. Alltså, problemet är att Liberalerna vill sitta i regering. Sverigedemokraterna vill inte att de gör det, och det är det som är fighten här. Det är det som är liksom knuten.
Alltså, egentligen tror jag faktiskt inte att Sverigedemokraterna har så himla mycket emot det.
Men de vill ha det som leverage.
Ja, men de är ju jättebra liksom hävstång.
Ja. Kommer de i efterhand berätta vad som var de här problemen som gjorde att de behövde 2 dagar till?
Jag vet inte om de kommer att bry sig så mycket egentligen. För att egentligen, det skjuter ju bara upp det här med en dag egentligen i praktiken. Mm. Alltså regeringsbildningen blir kanske då tisdag istället för måndag nästa vecka. Det är ju inte jättestora förändringar i liksom tidsperspektivet egentligen.
Mm.
Men det förutsätter ju att de kommer överens. Annars är det ju sånt fruktansvärt nederlag.
Ja,
som man
gud ja.
Ja, ni tänker att det här ska hålla
alltså,
på
det är ett fiasko, ytterligare. Tidernas fiasko faktiskt.
Ja, det är det verkligen.
Jag såg att Nooshi Dadgostar twittrade: familjer kan inte betala sina räkningar och vård, skola, omsorg riskerar stora neddragningar. Samtidigt saknar Sverige regering. Högern lovar att få ordning på Sverige. Nu får de inte ens ordning på sitt regeringsunderlag. Som man brukar säga, stor i orden, liten på jorden. Vilket fick man bli lite nyfiken på det här med vad oppositionen gör i detta nu. Hur tror ni de laddar inför de kommande 4 åren?
Alltså de är säkert laddade, men det finns ju ingen samlad opposition. Det kan ju bli så i vissa sakfrågor, men de partierna som finns på den liksom oppositionssidan nu, de har ju sina egna problem. Centern ska ha en partiledarstrid, Vänsterpartiet är i chock över att deras strategi inte funkade i valet, att det inte gick så bra. Socialdemokraterna måste hantera att de inte ska regera, det är också en chock. Och jag har till och med glömt med Miljöpartiet, jag vet inte ens vad de Miljöpartiet håller på med.
De
är fortfarande lyckliga över att de fick 5,1%.
Ja, så nu är det
de
liksom,
har det bra.
Nu är det sådana här orangea chockfiltar från landstinget på
ja,
alla.
Lite så.
De måste återhämta
sig. Så det kommer ju ta
lite.
Ett tag.
Men sen har vi inte haft ett regeringsskifte ännu, det är ju den främsta orsaken. Att allting är ju lite i limbo.
Mm. Men kommer de komma tillbaka som ett gäng tillsammans?
Inte som ett gäng tillsammans, det tror jag inte. Men de kan göra saker i vissa, alltså de kan göra gemensam saker i vissa sakfrågor som de skulle kunna bli överens om. Men det är ju fortfarande så här att särskilt Centerpartiet är ju lite svårtillgängligt just nu, för att de ska ju ha en partiledarsida, de ska också välja ha någon slags vägval här. Så att det kommer ju, en ny partiledare måste väljas och de måste ha liksom kommit en bit in på den där vägen som de har bestämt sig för innan det går att samla in dem, tror jag, i en gemensam opposition.
Jag är lite besviken, för jag tänker ändå att så här, de här partierna hade kunnat gå tillsammans som ett gäng, liksom så här, synkronisera sina klockor, ha möten i grottan, gå ut, göra grejer.
Det är inte demokrati.
Nej, men att så här, nu samlar vi oss, nu gör vi det bästa av situationen. Nu, det du beskriver är spillror. Alltså.
Men det är också så att när partier går från att ha så att säga regeringsansvar i någon form, antingen som underlag eller som regeringsparti, och sen till oppositionsrollen, så ser ju många det som ett tillfälle att så att säga restaurera den egna organisationen. Och jag tror att det är klart att de inte kommer sluta de kommer opponera såklart, men en viss del av intresset inom partiet kommer ju också ägnas åt att så att säga bygga upp det på nytt efter de har dränerats av maktinnehavet. För det, så är det alltid.
Komma tillbaka starkare.
Mm.
Ja. dags för frågelåda. Lyssnarna fortsätter höra av sig till er med sina frågor. Carl twittrade till oss och undrade apropå ett inslag i SVT som visade att allt fler inom Miljöpartiet vill att de byter ut systemet med två språkrör till en partiledare. Och det här är då bland annat eftersom Miljöpartiets språkrör ofta får lågt förtroende i såna här förtroendemätningar och att det kommer bli tydligare vem som är partiets röst om det bara är en person som leder. Och då undrar Carl, vad tror ni att det här skulle betyda för Miljöpartiet om de gick från två språkrör till en partiledare? Skulle du få dem att lyfta eller betyder det ingenting alls?
Jag tror att det skulle vara dåligt, ja.
Varför det?
Ja, men det är ju någonting som skiljer dem från andra partier. Och också, jag tror att en del människor tilltalas av att de har det här med en kvinna och en man. Och det har de, det är ju inte bara på språkrörsposten utan det är ju på massor av befattningar inom partiet.
Mm. Nej, men alltså jag tror att alltså Miljöpartiet när de har starka ledare, då ligger de ju bättre till i mätningarna. Ja, det var ett tag sedan sist.
Så du menar problemet är inte formen utan problemet är personerna?
Nej, och ja, ett argument de har för att ha två språkrör och det är ju att det är rimligare arbetsbörda och att det går att ha ett liv. Man kan till exempel bli förälder, vara förälder, liksom göra annat vid sidan av, syssla med politiken på andra sätt än bara vara partiledare. Och det tycker jag är en bra ambition. Med vänlig hälsning från Livspusslet.
Sanna skriver så här. Läste att Carl Bildt gärna ställer upp och hjälper regeringen oavsett vilken regering som tillträder. Hur vanligt är det att nya statsministrar har kontakt med gamla statsministrar och vad pratar de om?
Jag tillhör de samma parti eller samma sida så är det ju ganska vanligt. När jag kommer efter regeringsskiftet 2010 så var det ju 2006 menar jag. Så var det ju ganska surt, för då den här socialdemokratiska regeringen som då lämnade hade ju, åtminstone enligt den tillträdande alliansregeringen, i princip dammsugit varenda hörn på allting, inklusive såna här faxlistor som var på tapeten fortfarande då. Så att de var jättesura och tyckte att de hade förstört liksom löjliga grejer som de inte alls, som de lika gärna kunde varit bussiga och lämna kvar.
Alltså att de hade saboterat för nästa gäng som skulle in.
Ja.
Och då antar jag att det inte var så mycket kontakt mellan statsministrarna. Var det Göran Persson och Reinfeldt då?
Det var Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Men annars så brukar det väl, alltså det förra regeringsskiftet mellan två block, det var ju alltså, innan 2006, det var ju 1994 och då var ju Sverige mitt uppe i valkampanjen för folkomröstningen om EU, så då var ju Ingvar Carlsson och Carl Bildt, de höll ju på att turnera runt tillsammans med Marit Paulsen och var de absolut bästa vänner för att folk skulle rösta ja.
Men har Magdalena Andersson till exempel haft kontakt med Göran Persson när hon har varit statsminister? Hon fått stöd från honom och så?
Det tror jag absolut. Hon är ju gammal medarbetare till honom.
Och Reinfeldt, hade han stöd från någon tidigare moderat statsminister?
Alltså Carl Bildt satt ju i hans regering.
Ja, just det, du gör han ju.
Så det skulle jag säga 100%
kontakt.
Ja, fast jag vet inte om det var så mycket stöd. Jag tror det var mer så här att Carl Bildt gjorde vad han ville, sköta utrikespolitiken, Fredrik sköta resten.
Kör Kalle, kör, gör din grej. Vad tror ni Carl Bildt skulle vilja hjälpa Ulf Kristersson med då?
Jag antar att det har med internationella frågor att göra, för att det är ju det som, nu har han kommit ut med en ny bok som heter Mina krig, alltså Carl Bildt har kommit ut med en ny bok och hans erbjudande verkar ändå basera sig på hans internationella, så att säga, inte bara kännedom om olika konflikter och sånt utan också hans nätverk. Och jag har väldigt svårt att tro att han har något att bidra med på elprissidan.
Har Carl Bildt norra Europas friskaste självförtroende?
Han har ett fascinerande självförtroende.
Det är friskt, det mår bra, vältränat.
Ja, det mår bra, ja. Det får man säga, stuns.
Har ni någonsin sett den här mannen vackla?
Det skulle väl vara det här otroliga klippet när han sjunger Fyra buggar och Coca-Cola och inser att han har blivit inmålad i ett hörn, att det där var liksom inte, det funkade inte, och blir liksom sur på sig själv samtidigt som han gör det.
Vad var sammanhanget bakom det?
Valrörelse.
Ja, det hände mycket valrörelser.
Ja, det var valrörelsen 91. Han blev inpetad i Bert Karlssons studio i Skara. Fyra buggar och
Coca-Cola, spela freestyle med fäckmusik. Fyra bugg och en Coca-Cola, av sommarromantik.
Nu måste jag berätta om en otroligt ovidkommande grej.
Mm.
Där han inte, verkligen var klantig. Det var när han var statsminister. Och det visade sig när jag intervjuade honom att han inte visste vad bingolotto var. Eller han hade väldigt klena begrepp om vad bingolotto var. Det var ett tv-program som samlade halva svenska folket på veckoslutet. Och så nästa dag så skickades ett annat team upp till Carl Bildt som skulle lära honom att spela bingolotto. För att det var ju nödvändigt att statsministern visste vad befolkningen ägnade sig åt så till en milda grad som just bingolotto. Och då försökte de, då tänkte de att det är lika bra att vi börjar från början. Så de sa så här, ja, men om man säger B12 då sätter du kryss här. Och då liksom brast det för honom och sa, jag är inte hur dum som helst.
Hur kommer det sig att han inte visste någonting om bingolotto? Alltså, nej, men vad säger han, de honom som person?
Han sa Loket, vem är det? Eller det var programledaren, Leif Loket Olsson. Nej, men ja, han är inte intresserad av sånt där.
Hörrni, tack så jättemycket Mia och Lena, mina vänner. Tack för idag.
Tack. Tack själv.
Vi som har gjort det här programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.